Minimeditationer, tredje cd:n.
Del 4. Avancerade övningar. Det enda andetaget. Under ett första skede av de mer avancerade övningar vi nu ska titta närmare på får du lära dig att lite i sänder förkorta den bärbara minuten så att den gradvis närmar sig ett enda ögonblick. Nyckelordet här är gradvis. Så här går det till. Börja med det genomsnittliga andningstal som ligger till grund för din bärbara minut och minska detta antal med en inandning och en utandning. Om ditt genomsnittliga andningstal till exempel är 30 ska du minska till 28. Du behöver inte andas långsammare eller djupare och du behöver inte försöka låta övningen pågå en hel minut. Uppgiften här är att förkorta den bärbara minuten. Med andra ord blir din bärbara minut allt mindre en minut och allt mer av en bärbar mindre än en minut. Vad du gör är att du lär dig bli lugn på kortare tid. Du kan se det som ett slags snabbhetsträning, raka motsatsen till en uthållighetsövning. Fortsätt med uppvärmning och nedvarvning och håll ögonen slutna precis som du gjort hittills. Och låt som vanligt din uppmärksamhet vila i andningen. I den här övningen bör du kunna få samma känsla av frid som du hade under grundminuten, bara lite snabbare. Efter att ha övat på detta en vecka kan du dra ner på andningstalet med ytterligare en inandning och en utandning. Fortsätt så i ytterligare en vecka och minska sedan andningstalet med en inandning och en utandning. Minska andningen med 2 per vecka, en vecka i sänder. Om du tycker att du missar något, kanske att du inte når ner till samma djup som du gjorde på en hel minut, kan du alltid öka antalet andetag på nytt eller rent av återgå till grundminuten tills du känner dig helt redo. Kom ihåg att snabbhet aldrig går att snabba på. Om du däremot är fullt nöjd med dina framsteg, fortsätt att dra ner på antalet andningar tills du kan uppnå den avslappnade känslan av en grundminut på endast en in- och utandning. Detta är det enda andetagets cykel. På endast ett helt andetag, in och ut igen, upplever du samma renande, uppfriskande effekt som förr tog en hel minut. Den här andningscykeln är förstås väldigt kort, men den är oerhört värdefull. Du kan göra den istället för en nödminut, en överraskningsminut eller en bonusminut. Men gör den aldrig för hastigt. Glöm inte att utföra en kort ritual före och efter. Och se till att du verkligen har andats ut helt och hållet innan du öppnar ögonen igen. Och öppna ögonen långsamt. Trots att övningen är kort förtjänar den alltså ändå din fulla uppmärksamhet. Arbeta dig ner till det enda andetaget en vecka i sänder. Och vänta med att fortsätta tills du känner att du behärskar övningen. Att släppa taget. Uppvärmning och nervarvning har varit en hjälp för dig att karva ut ett stycke tid ur din vardag och där hitta något smått extraordinärt, ett stycke tid vid sidan av tiden. Med uppvärmningen sa du, nu stundar något speciellt. Och med nervarvningen sa du, det där var verkligen något helt annat. Problemet är bara att vi kan bli lite väl beroende av våra ritualer. Därför ska du i detta avsnitt få lära dig att klara dig utan dem. Det kan kännas lite oroväckande att överge sina ritualer. Utan ritualer finns ju inget som ringar in din upplevelse av fridfullhet, inga ramar för den. Det finns inget före och efter. Det kan få dig att undra varför du inte känner lugn och ro hela tiden. Vad är det som hindrar dig från att känna upphöjt lugn när du vill? Vad är det som hindrar att hela ditt liv i grund och botten är fridfullt? Ja, det är just därför som vi släpper ritualerna. För att lägga de här frågorna på bordet. Att överge ritualer hjälper oss att inse att livet faktiskt blir bättre av att inte hackas upp i separata enheter. När du släpper ritualerna har du en möjlighet att upptäcka det extraordinära mitt i det ordinära och alldagliga. Du inser att det vanliga ordinära livet redan i sig är extraordinärt. När du överger dina ritualer kan du inse att den enda skillnaden mellan ordinärt och extraordinärt är ditt eget fokus. Hur du ser på saker och ting och hur du väljer att uppleva tiden. Kan du släppa ritualerna får du genast möjlighet att välja att vara lugnare just i detta nu. Utan att det krävs några särskilda förberedelser eller omständigheter. Klarar du det? Pröva det enda andetaget nu, utan ritualer. Om denna förändring känns för stor eller abrupt kan du alltid försöka med att släppa en av ritualerna i taget. Antingen uppvärmningen eller nervärmningen. Om du känner dig stressad eller okoncentrerad är det naturligtvis helt i sin ordning att återinföra ritualerna. Huvudsaken är att du förstår att du fritt och utan omsvep kan välja att sluta ögonen och träda in i ett tillstånd av djupare lugn, nu med detsamma. Bara genom att lägga undan det du har för händer och göra dig närvarande för din andning. När som helst, helt utan villkor, kan du välja att bara vara. Utan ritualer blir det enda andetaget ännu mer bärbart och nyttigt. Du kan göra övningen snart sagt när och var som helst. Vid rödljuset, i kön, på mötet. Du kan göra det innan du skickar ett mejl, bara för att kontrollera att du har kontroll över vad du gör. Du kan göra övningen efter att ha skrivit på ett kontrakt för att markera att du nu gjort ett åtagande. Det enda andetaget kan du använda dig av som en bekräftelse på alla slags viktiga händelser, projekt eller till och med tankar. På så sätt blir det enda andetaget faktiskt en ritual i sig själv. Något som du kan utnyttja som uppvärmning eller nervarvning för praktiskt taget vad som helst. Det enda du behöver göra är att vända bort din uppmärksamhet från världen. Sjunka ner i din egen andning och ösa ur din egen naturliga fridfullhet. Ingen annan behöver ens märka det. De dagar du formligen dränks i andras anspråk eller när du bara inte får tid eller utrymme för dig själv har du här en fantastisk resurs som du kan utnyttja i princip var som helst på ett enda ögonblick. Du har blivit mästare på det enda andetaget. Det är fortfarande en bit kvar till det enda ögonblicket, men du närmar dig. Pröva det enda andetaget utan ritualer, minst en gång varje dag under 7 dagar innan du går vidare. Kom ihåg att andas ut ordentligt och att öppna ögonen långsamt. På ett ögonblick. Den tid då du behövde en hel minut och alla möjliga hjälpmedel, klockan, ritualer och avskildhet bara för att få ett ögonblicks lugn tog det vid det här laget kännas rätt avlägsen. Lite grann som stenåldern. Nu tar din övning så lite tid att den knappt tar någon tid alls. Det kan vara svårt att tro att det skulle gå att skala bort så många fler hjälpmedel, men det gör det. När du nu behärskar det enda andetaget när du vill och var du vill är det dags att släppa lite på kontrollen. Det är dags att låta världen i stort bestämma när det är dags för det enda andetaget. Nu är det förstås inte så att vi har fått lära oss att leva. Vi vill ha kontroll över vår planering. Vi vill ha kontroll över tiden. Men tanken med denna övning är just att låta världen själv påminna dig om att göra övningen. Och det är när världen själv så väljer. Detta är en viktig beståndsdel i minimeditation. För den som bemästrar minimeditation måste alltid vara redo för handling, utan förvarning. Den här övningen bygger på den berömda telefonmeditationen som har skapats av zenläraren Thich Nhat Hanh. När telefonen ringer ska du inte genast sluta med det du håller på med för att svara, utan låta den första signalen gå och använda denna tid till att ta ett djupt andetag. Sedan kan du svara. Egentligen behövs det ingen telefon för det här. Du kan använda vilken signal som helst. Varje gång du hör kyrkklockan klämta kan du ta det enda andetaget. Eller varje gång det sänds reklam i tv-rutan. Eller varje gång du har läst till slutet av ett stycke. Du kan experimentera med sådant som förekommer ofta och sådant som det inte finns så mycket av. Eller du kan pröva med flera olika signaler. Du kan försöka med en veckans signal eller ha skilda signaler på olika ställen. Hemma, på jobbet, på gatan, på landet. Du kan låta precis vad som helst fungera som signal. Dörrklockor, sirener, ljudet av en spolande toalett, en tutande bil, en skriande mås eller ett gråtande barn. Som du förstår är möjligheterna oändliga. Smaka på tanken att du fortsätter med detta resten av ditt liv. Under nästkommande dygn ska du fundera över och skriva ner alla de signaler du kan tänka dig för det enda andetaget. Välj en signal och använd den i en hel vecka. Välj sedan en annan signal och använd denna i en vecka innan du går vidare. Medvetenhet i stunden. Nästa steg går egentligen inte att öva på. I alla fall inte på det sätt som du gjort hittills. Det här steget innebär nämligen att du inte tar det enda andetaget vid en viss tidpunkt. Inte heller att du inväntar en viss förutbestämd signal för att göra det. Utan att du helt enkelt låter det ske helt spontant. Så fort det faller dig in, slut ögonen och ta det enda andetaget, väl medveten om vad du gör. Gör övningen varenda gång blotta tanken på att göra den faller dig in. För detta behöver du ingen signal alls. Gör bara övningen så fort du får lust var du än befinner dig. Låt det hända precis så ofta som det händer. Övningen innebär att du inte längre behöver vare sig räkna eller ritualisera. Slut bara ögonen. Var närvarande för din andning och uppmärksamma den fullt ut. Sedan kan du återgå till vad det nu var som du höll på med eller tänkte på. Oroa dig inte för hur lång tid det tar. Som du säkert redan har insett, förlorar du ingen tid när du gör denna övning. Tvärtom. Du kommer i kontakt med tiden. Jag rekommenderar visserligen att du fortsätter att öva på den här och alla andra tekniker du lärt dig. Men vid det här laget har du förmodligen upptäckt någonting rätt märkvärdigt. Utan någon som helst formell övning och utan hjälpmedel känner du nu att du hela dagen liksom genomförs av vågor av stillhet. Du märker att du flera gånger om dagen, i någon kort sekund, tar ett djupt andetag och återfinner den stillhet som du så väl känner igen. Med andra ord består livet av en enda lång rad signaler som ger dig oräkneliga tillfällen till att finna ro. Det är inte längre du som söker stillheten, utan stillheten som söker dig. Den börjar framstå som ditt sanna väsen, din egentliga natur. Du är redo att möta ögonblicket. Del 5. Att möta ögonblicket. Vad ögonblicket är. Genom att undan för undan förkorta grundminuten närmar du dig gradvis ett enda ögonblick. Men vad är egentligen ett ögonblick? Det är kortare än ett enda andetag, men hur kort? Som vi sätter ingen enkel sak att definiera tiden, och om nu inte tiden är så tydlig och precis, gäller detta i ännu högre grad ett ögonblick. Hur ska man kunna mäta ett ögonblick? Går det att hitta på kartan? kan man fånga det i handen? Har man någonsin lyckats mäta ett ögonblick med tidtagarur? Tänk dig en linje av tid, som sträcker sig från det förflutna in i framtiden. Längs denna tänkta linje utspelar sig hela ditt liv. Tänk dig nu att du vevar in denna linje och drar den till dig, lika fort i bägge ändarna. Eftersom ändarna kommer närmare dig precis där du står, kommer linjen till slut att nå en punkt där det inte längre finns någon tidslängd kvar. Den har ingen utsträckning i någon del riktningen, ingen framtid och ingen dåtid. Det enda som återstår är en dimensionslös punkt. Nuet. Detta är ögonblicket. För det mesta är vi överallt utom i nuet. I tanken är vi upptagna av ett visst segment av linjen, av vår föreställning om dåtid eller framtid. Vi minns, vi ångrar, vi idealiserar eller rekonstruerar. Såvida vi inte trånar efter sådant som vi inte har, arbetar mot ett uppställt mål eller dagdrömmer om en annan, bättre plats. Dåtid och framtid är som andeväsen som vi ständigt bär med oss. Det hemsöker våra tankar och distraherar oss från vad som faktiskt händer just i detta nu. Och dessa vålnader är förstås rädda för ögonblicket, eftersom de inte har någon verklig existens där. De finns inte i nuet. Det förflutna är ett minne blott och framtiden bara en fantasi. Skälet till att du kan känna sån frid i ögonblicket och endast där är att du i nuet inte bär på det förflutnas barlast eller drömmer om framtiden. Du upphör att jaga dessa spöken och de slutar jaga dig. Eftersom ögonblicket inte känner vare sig dåtid eller framtid kan vi säga att det inte har någon varaktighet, ingen utsträckning i tiden. Med andra ord tar ögonblicket överhuvudtaget ingen tid. När du helt och hållet går upp i nuet blir din vanliga upplevelse av tiden upphävd. Det är som om tiden själv stannade upp. Och det är därför som det är en sån enastående upplevelse att befinna sig i ögonblicket. Ett mål som åtrås av många andliga sökare. För i nuet ger tiden vika för tidlösheten. Ett ögonblick är alltså inte en liten portion tid. Det är tidens ständigt undflyende punkt. Ögonblicket är så försvinnande litet att det blir ofantligt stort. Så obetydligt att det blir oändligt. I ögonblicket nuddar du vid evigheten. Och i denna stundens befrielse från tiden, i denna glimt av evigheten, kan mycket hända helt spontant. Du kan få en insikt om dig själv. Du kan få en ny idé. Du kan få en känsla av en grundläggande samhörighet med allt. Du kan brista ut i tårar eller skratt över alltings fullkomlighet. I ögonblicket kan det rent av hända att du upplever livet som det kanske skulle te sig för en högre makt. Det kan också hända att du i ögonblicket inte upplever någonting alls. Du upphör med andra ord att vara. Det finns inget du, och därför är du heller inte där och kan uppleva det. Och detta kan vara det största ögonblicket av alla. Ja, ögonblicket är i själva verket så vidunderligt att det saknas ord för att beskriva det. Zen-munken Saigyo har försökt och uttrycker det så här. Vad det är vet jag ej, men med tacksamheten faller mina tårar. Före ögonblicket. Efterhand som du närmar dig ögonblicket kan en del märkliga ting börja inträffa. Du kan få skakningar i kroppen. Du tänker plötsligt, nej, dit tänker jag då inte gå. Det kan kännas som om huvudet ska sprängas. Ännu vanligare är att du plötsligt börjar tänka alla möjliga distraherande tankar. En del av dem rätt kluriga, bara för att hindra dig själv från att nalkas ögonblicket. Det är underligt. Här är du. Så nära något som du kämpat för i månader, kanske till och med år. Och du rusar hals över huvud i rakt motsatt riktning. Hur kommer det sig? För att gå upp i ögonblicket krävs det att vi släpper vår invanda bild av oss själva. Vårt jag bygger på minnen av forna erfarenheter och på alla de läxor vi lärt av dessa. Samt på förhoppningar och förväntningar på framtiden. Inget av detta har någon verklig existens i ögonblicket. Men vi ägnar så mycket tid åt att leva i det förflutna och i framtiden att vi inte riktigt vet vilka vi är utan dem. Går man till botten med det hela, bygger självbilden eller självkänslan på just denna idé att det existerar ett förflutet och en framtid. Själva föreställningen om en identitet bygger på antagandet att någonting av oss består över tiden. Att vi finns till och är oss lika från den ena stunden till den andra. Så när du släpper idén om ett förflutet och en framtid, då släpper du också taget om begreppet du. Och detta gör upplevelsen av ögonblicket djupast sett till en erfarenhet som väcker ödmjukhet. Upplevelsen av ögonblicket är i själva verket en sorts död. Inte kroppens död, men av den du tror dig vara. Det är därför som det kan kännas skrämmande. För du vet ju inte vem du är utan du. Det som dör är emellertid endast din föreställning om dig själv. Det som mystikerna kallar för det lilla självet. Och när detta lilla själv dör bort träder något mycket större fram. När du undanröjer dig själv är det som träder fram både storslaget och subtilt. I nästa avsnitt ska vi titta närmare på några mer drastiska varianter av denna erfarenhet. Men tills vidare kan vi i all enkelhet säga att du öppnar dig för överraskningar när du släpper antaganden och förväntningar. Du ger livet en möjlighet att visa dig något annat. Det fina med mini-meditation är att denna upplevelse sker undan för undan, lite i taget, så att den inte kommer som en chock. Antagligen har den redan inträffat, lite grann i varje ögonblick, under dina övningar med grundminuten och det enda andetaget. Någon gång under dessa övningar inföll troligen ett ögonblick när du var så närvarande för din andning att det inte längre fanns något du. Det lär du kanske inte märke till, vilket bara är naturligt eftersom du inte var där. Som tidigare nämnts, men det förtjänar att det upprepas. När du verkligen går upp i ögonblicket upphör du inte bara med det du håller på med. Du upphör rent av att finnas till som du. Det är därför det är så vederkvickande. Den största källan till stress är våra envisa försök att upprätthålla föreställningen om oss själva från den ena stunden till den andra. Höjdpunkter. Somliga ögonblick är så i ögonen fallande att du märker dem vare sig du är beredd på dem eller inte. Sådana ögonblick är som blixtar av ljus. Så starkt skinande och omvälvande i sin uppenbarade sanning att hela vårt liv tar en ny vändning. Och ibland även andras liv. De kallas ibland under eller mirakel. De har kallats aha-upplevelser och peak experiences. Därför att de pekar mot höjderna i vårt väsen. I detta avsnitt ska vi titta lite närmare på några sådana höjdpunkter. Eureka. En dag i det antika Grekland sänkte matematikern Archimedes ner sin kropp i badet och insåg med ens en viktig princip om volym i förhållande till vatten. Han blev så exalterad av denna upptäckt, hävdar legenden, att han flög upp ur badet och ut på gatorna, spritt språngande naken, och ropade, Eureka! Jag har funnit det! Detta jublande gatlopp har till eftervärlden lämnat en bestående bild av den plötsliga upptäcktens glädjestrålande lycka. En kreativ idé kan falla dig in när du minst anar det, även om du har förberett dig i flera år för att komma på den. Skapande människor som konstnärer och författare brukar alltid hålla utkik efter sådana stundens ingivelser. J.K. Rowling var med om ett sådant ögonblick på tåget en dag när alla detaljerna och karaktärerna i Harry Potter, som hon sa, bara föll mig in. Hon var klok nog att ta vara på ögonblicket. 15 år senare såldes hennes sjätte bok i serien i 6,9 miljoner exemplar på en enda dag, bara i USA. Och tänk om en sådan kreativ idé svävar omkring i universum, helt nära dig, just nu, och bara väntar på att bli upptäckt. Att slå i botten. Hur mycket vi än har bestämt oss för att hålla näsan över vattnet tycks livet ibland bara få oss att sjunka allt lägre. Det syns tydligast hos människor som brottas med missbruksproblematik. Mönstret med missbruk och förnekelse fortsätter tills de slutligen kollapsar och förlorar allt. Hem, familj, arbete, pengar och hälsa. Att slå i botten är ett uttryck för detta ögonblick av sammanbrott. Men för den som överlever katastrofen kan det få oanade följder. För ögonblicket när de står i den nedersta botten följs inte sällan av ett ögonblick då de når toppen. Bill W., grundaren av Anonyma Alkoholister, skildrar hur han efter ett återfall i tungt drickande låg på sjukhus i sitt livs allra svartaste depression och började skriva ner precis vartenda fel han begått mot andra. Han erkände för sig själv att han stod maktlös inför spriten och började be. Han skriver: "Resultatet var omedelbart, elektriskt, obeskrivligt. Hela stället tycktes skina upp, bländande vitt. Jag föll i extas och det kändes som om jag befann mig på ett berg. Där blåste en mild vind som omslöt mig och genomträngde mig. Den föreföll inte vara av luft utan av renaste ande. Så kom, som i ett sken, den väldiga tanken: du är fri." Extasen bedarrade. Jag befann mig nu i en ny värld av medvetande genomsyrad av närvaro. Jag var ett med alltet och en väldig frid kom över mig. Detta ögonblick innebar en helomvändning för Bill. Upplevelsen av att ha nått botten ledde inte bara till att han faktiskt tillfrisknade, utan tids nog till bildandet av fler än 100 000 A-grupper och mängder av liknande grupper för människor med andra typer av missbruk. Det förefaller som om de som överlever upplevelsen av att slå i botten finner en livskraft som de aldrig har haft tidigare. I ett ögonblick konfronteras de med det värsta tänkbara. Och när de väl bemött detta förvandlas de i grunden. Lysande stunder och avgörande ögonblick. Det finns stunder i livet när hela vår sanna potential lyser fram ur vår annars så alldagliga person. Sådana lysande stunder omnämns gärna i till exempel bröllopstal, hyllningar eller om man är kändis i reklamen. Dessa stunder inträffar oftast oväntat, när livet pressar fram det bästa ur oss. Men det finns också människor som aktivt söker sådana upplevelser och gör otroliga farliga saker för att få veta vilken sorts virke de är gjorda av. Men alla avgörande ögonblick är förstås inte fullt så lysande. Livet avgörs också av sårbarhet, misslyckanden och ren och skär dumhet. Kanske är det så att de bästa hyllningstalen fångar bägge extremerna hos en och samma person. De svindlande höjderna och de dunkla dalarna. Det kloka och det korkade. Stunder som blottar hela vår person med alla dess motsägelser. Genombrott. Efter en tid av stagnation eller kamp kan helt oväntat en ny verklighet plötsligt bli synlig. Det är lite grann som när du lärde dig att åka skridskor. Du gjorde inga framsteg och blev mycket frustrerad av att hela tiden dratta på ändan. Men så plötsligt, utan synbar anledning, började du glida fram över isen. Eller som på jobbet, när arbetslaget har fastnat i en diskussion och någon börjar skratta så att alla andra börjar skratta. Plötsligt infinner sig en helt ny samsyn. Ett av de tydligaste tecknen på att genombrottet är nära är att du eller gruppen du tillhör är väldigt upprörd och det känns som om du skulle explodera. Men det är ett vanskligt ögonblick, för när genombrottet är nära är det lika nära till ett sammanbrott. Jag har personligen följt många grupper och enskilda genom sådana ögonblick. Den lärdom jag dragit av detta är att skillnaden mellan genombrott och sammanbrott ligger i om man kan hålla kvar den enorma spänning som krisen har alstrat. Istället för att försöka stampa ut den, kontrollera den eller ängsligt krypa tillbaka till en tidigare, tryggare situation, måste du härda ut i spänningsfältet tills du ser vilken ny idé det är som försöker ta form. Den första skymten av ett genombrott kommer många gånger från oväntat håll och är inte mycket mer än bara en glimt. Därför är den också mycket lätt att förbise. Och likt en liten, sällsynt växt i gräset är den lätt att meja ner. I sådana fall krävs det ofta en utomstående. En terapeut, en rådgivare, en god vän för att få hjälp med att se den nya tanken och ge den någon slags skydd. Ge den plats att växa till sig och göra den synlig även för andra. Ju mer medvetna och förberedda vi är i detta ögonblick, desto mer kan vi göra för oss själva och andra. Då är vi införstådda med att allt kan förändras. Och att lära sig släppa sin vanemässiga synpunkt för att på så vis kunna revidera sitt övergripande perspektiv är ett av de bästa sätten att göra livet till en enda rad av genombrott. Utan återvändo. Från den stund du inser att ett visst beslut är oåterkalleligt finns det ingen återvändo. Och när du inser att det inte finns någon återvändo godtar du den nya världen som den är. Du bjuder inget motstånd längre utan accepterar verkligheten som den nu ter sig och tar detta till utgångspunkt för ditt framtida liv. Människans historia bygger i allt väsentligt på politiska, kulturella och militära ögonblick då det inte längre fanns någon återvändo. Du har säkert varit med om en del sådana stunder i ditt eget liv, privat eller i ditt yrke. Men egentligen är varje ögonblick en sådan stund. Livet är alltid som det är, aldrig som det kunde eller borde ha varit. Så det finns verkligen ingen återvändo. Även om du kunde återvända till en tidigare situation, skulle du göra det som den människa som du är idag, vilket gör den tidigare situationen mycket annorlunda. Herakleitos uttryckte det så här: du kan inte stiga ner i samma flod två gånger. Sanningens minut. Livet vore så mycket enklare om alla talade sanning. Men eftersom inte alla talar sanning och ingen alltid talar sanning, tycks vi behöva stunder då det blir helt omöjligt att inte säga sanningen. Vi må skruva på oss, men känslan är densamma som för masken på kroken. Vi är fast. Det egendomliga är att det kan vara det bästa som någonsin hänt dig när du tvingas erkänna något som du gjort. Att du har ljugit, tagit mutor, varit otrogen, gjort upp matchen i förväg eller nallat till kakburken. Och verkligen erkänner det uppriktigt och tar ansvar för din handling. Att sona sina synder är att bli ett med dem. Att ta dem till sig och, som det heter numera, äga dem. Men sanningens minut kan vara något annat än att du erkänner ett fel som du har begått. Det kan vara att du äntligen inser vad du faktiskt känner. Att du gör klart för andra vem du egentligen är. Eller att du berättar sanningen för folk runt omkring dig. Det kan innebära en enorm lättnad. En ren befrielse. En av de stora gestalterna i den amerikanska medborgarrättsrörelsen, Rosa Parks, begick en enkel, utmanande handling en dag när hon vägrade lämna sin plats på bussen till en vit man. Hon berättar själv om denna sanningens stund. När den vite busschauffören klev bakåt i bussen mot oss och viftade med handen och befallde oss att resa oss från våra säten, då kände jag en sådan beslutsamhet täcka hela min kropp, som ett värmande lapptäcke. Jag kände att ett ljus plötsligt flammade upp i natten. Det var hennes ögonblick av sanning. Det ledde till en utveckling utan återvändo. Återfödelse. Alla är vi födda en gång, men många verkar ha ett behov av att återupprepa den erfarenheten. Faktum är att vi påträffar återfödelsens symbolik överallt på vår jord. I religiösa urkunder, i sagor och myter och till och med i moderna politiska tal och på nyheterna. Så snart vi står inför en större förändring griper vi tillbaka på återfödelsens symboler. Psykiatriken Stanislav Grof urskilde 4 typiska stadier i återfödelseprocessen. Vi börjar i ett tillstånd av oskuldfullhet, motsvarande livmodern. Upplever en kris, de begynnande verkarna. Kämpar oss igenom en svår och farlig övergång genom förlossningskanalen. Och befinner oss sedan plötsligt i en ny värld, födelsen. En värld som vi dessförinnan inte kunde föreställa oss. När vi på detta vis kommer ut i ljuset känner vi oss befriade från våra gamla mönster och vanor. Befriade från den enorma anspänning vi plågades av bara ögonblicket före. Återfödelsens ögonblick föregås av en upplevelse av psykologisk död. Ett ögonblick då våra gamla mönster når en outhärdlig kulmen. Det innebär stor fara, men också en fantastisk möjlighet. Om vi kan följa med i den inre förändring som krävs, då kan allting förändras på ett ögonblick. En djup upplevelse av befrielse är alltid möjlig, oavsett hur mörkt och instängt livet känns. Grofs arbete visar att befrielsen är som närmast när smärtan är som störst. Förvandling. Det mest enastående ögonblicket av alla måste säkerligen vara förvandlingen. I den bibliska berättelsen leder Jesus sina lärjungar Petrus, Jakob och Johannes upp på ett högt berg för att be. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita. Så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Markus 9 kapitlet 2-4 versen. Petrus, Jakob och Johannes hade varit tyngda av sömn. Men när de skådade detta blev de klarvakna. Då kom ett moln som sänkte sig över dem och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig om kunde de inte se någon annan där än Jesus. Markus 9 kapitlet 7-8 versen. Hinduernas berättelse om förvandlingen återfinns i Bhagavad Gita, Herrens sång, en av hinduismens mest vördade skrifter. I denna uppenbarar Krishna sin sanna natur som guden Vishnu för lärjungen Arjuna. För Arjuna innebär detta ett ögonblick av oerhörd lättnad efter en tid av djup bedrövelse. Han får en rent bländande vision av Krishnas oförgängliga väsen och Arjuna utbrister. Överallt jag ser dig, evig utan ände, början eller slut. Strålande du träder framför mina blickar, överallt i alltet, krönt med makt och glans. Allt och alla sidor faller ner och bedjer. Allt och alla sidor. Ty du själv är allt. Gränslös i din allmakt. Gränslös i din styrka. Härskar du i alla. Ty du själv är allt. Det är inte särskilt troligt att vare sig du eller jag någonsin får uppleva ett sådant ögonblick. Men reaktionen hos Petrus, Jakob, Johannes och Arjuna ger en vink om hur vi i alla fall skulle känna oss. Förkrossade, fascinerade, som förstenade, men klarvakna. Upplysning. En del av förvandlingens mest slående kännetecken går igen i upplysningens ögonblick. Med den skillnaden att upplysning kan nås av alla och en var. Till de mest berömda upplysta hör Siddhartha Gautama, som också bidrog till att upplysningen populariserades. Efter att i åratal ha försökt förstå orsaken till vårt lidande, satte Siddhartha sig ner och fokuserade på sin egen andning. Han lovade dyrt och heligt att inte röra sig förrän han insett sanningen. Så han satt där och motstod både frestelser och distraktioner tills han slutligen insåg att roten till allt lidande är människans eget begär. När Siddhartha lyckades tysta sitt eget begär såg han verkligheten utan slöjor med klar, ogrumlad blick och kom nu att kallas för Buddha, den uppvaknade. Upplysningen kommer ofta plötsligt som en överväldigande och hänryckande erfarenhet. Men den kan också komma steg för steg, gradvis som en soluppgång. Inom buddhismen uppmanas man att arbeta hårt för att bli upplyst. Men där finns samtidigt en insikt om att själva denna ansträngning fjärmar oss från upplysning. Ju mer vi åtrår upplysning, desto mer sitter vi fast i denna åtrå. Upplysningen är inget avlägset mål. Den finns alltid inom räckhåll. Nåd. Orden nåd och gåva är nära besläktade innehållsligt. Och i realiteten är nådens ögonblick en gåva. En nådegåva som vi egentligen inte kan eftersträva med vår egen vilja. Men dess blotta existens innebär att vad som helst, alltså precis vad som helst, kan inträffa i ett ögonblick. Till och med när livet känns hopplöst. Eller när vi har gjort något hemskt och avskyvärt. Och allt, logiskt sett, borde vara förlorat. Till och med då, menar teologen Paul Tillich, att något annat kan äga rum. Vi kan inte förvandla våra liv såvida vi inte låter dem förvandlas av denna överväldigande nåd. Det sker eller också sker det inte. Förvisso sker det inte om vi försöker tilltvinga oss det. Lika lite som det kommer att hända så länge vi i vår självtillräcklighet tror att vi inte behöver det. Nåden drabbar oss när vi går igenom meningslöshetens och tomhetens mörka dal. Den drabbar oss när vi känner att vår isolering och kluvenhet är värre än vanligt, eftersom vi har kränkt en annan varelse. Ett liv vi älskade och som vi nu fjärmats från. Nåden drabbar oss när vår avsmak för vår egen person, vår likgiltighet, vår svaghet, vår fientlighet och vår brist på mål och inre samling blivit outhärdliga för oss. Den drabbar oss när den år efter år eftersträvade fullkomningen uteblir. När det gamla tvånget regerar oss som det gjort i decennier. När förtvivlan ödelägger all glädje och förtar allt mod. I sådana ögonblick kan stundom en strimma av ljus falla in i vårt mörker. Och det är som om vi hörde en röst säga: du är accepterad. Du är accepterad. Accepterad av detta som är större än du. Detta som du inte vet namnet på. Fråga inte efter namnet nu. Kanske kommer du att finna det senare. Försök inte göra någonting nu. Längre fram kommer du kanske att göra mycket. Sök inte efter någonting nu. Uträtta ingenting. Ha ingen som helst avsikt. Acceptera helt enkelt det faktum att du är accepterad. Om detta händer oss är det nåden vi erfar. Efter en sådan erfarenhet är det inte säkert att vi blir bättre än förut eller att vi har en starkare tro än förr. Men allt är förvandlat. I ljuset av denna nåd förnimmer vi också nådens makt i relation till oss själva. Emedan vi känner att vi har blivit accepterade av något som är större än vi. Om vi bara fick uppleva flera sådana ögonblick. I det här avsnittet har jag skildrat ett axplock berömda ögonblick. Stunder av dramatisk förändring. Ibland infinner sig sådana ögonblick, precis som Tillich beskriver, vid krisens absolut nedersta punkt. Ibland inträffar de helt enkelt, som fallet var för Archimedes, när vi sätter oss i badkaret. Vi kan aldrig förutse när livet tar en annan vändning eller när vi ska komma till större klarhet. Vad vi däremot kan göra är att vara förberedda. Efter ögonblicket. Om du någonsin är med om ett sådant omvälvande ögonblick som vi just sett prov på, kanske du känner dig ganska nöjd med dig själv. Du kanske rent av nöjer dig med detta och helst vill sluta där. Du kan också få lust att berätta om det för andra. Hoppa jämfota och ropa: jag är fri! Såvida du inte vill skriva en bok som denna, som vill förklara för andra hur de kan göra. Men om du gör något sådant, kanske du så småningom inser att du inte längre befinner dig i detta benådade ögonblick. För så snart du tänker på det där ögonblicket, berättar om det för andra, minns det eller vill vara med om det på nytt, har du genast lagt en barriär mellan dig själv och detta ögonblick. Du kan rent av bli nedstämd, som om allt var som förr igen, som om du hade fallit pladask till marken. Och när du stöter på nya hinder på din väg, kanske du istället för att ta dig an situationen och se nuet som det är, får lust att söka skydd i ett ögonblick som du var med om för flera månader eller till och med flera år sedan. Du kan rent av bli frestad att påbörja ett långt, mödosamt sökande efter det igen. Men att leva i ögonblicket är att fullt ut acceptera vad som händer just i denna stund. Du behöver inte tycka om det eller hålla med om vad som händer. Världen är trots allt inte alltid en så trevlig och vänlig plats. Men varje äkta erfarenhet bottnar i att man kan se vad ögonblicket bjuder. Möta det som händer ansikte mot ansikte, vare sig man gillar det eller inte. Efter en upplevelse av nuets gåta, hur vidunderlig den än må vara, är det bästa du kan göra att helt enkelt ta det enda andetaget och se vad som händer i detta ögonblick. Du kanske inte upplever något särskilt. Detta ögonblick kan förblekna i jämförelse med det andra ögonblicket. Du kanske inte upplever någonting alls, men du intar i alla fall din rätta position. för det är viktigare att vänja sig vid att återgå till andningen och hänga sig åt den än att ha himlastormande upplevelser. Den yttersta bekräftelsen på att minimeditation gör nytta är inte att du uppnår evig sinnesfrid eller är med om någon outsäglig erfarenhet, utan att du nalkas varje ögonblick med en hållning som accepterar varje stund som den är. Övningen i sig är bekräftelsen, med andra ord. Varje ögonblick är som det är. I nästa stund kommer det att vara annorlunda. Och även det ögonblicket är bara som det är. Så snart vi slutar försöka göra det som är till något som det inte är, eller önska att det vore något annat, slappnar vi av. Och allt börjar om. Igen. Vad ögonblicket inte är. Det talas mycket nu för tiden om vikten av att vara eller leva i nuet. Men en del av de tankar som florerar om orsakssamband i nuet kan vara direkt farliga, och denna bok ger inte på något sätt stöd åt dessa idéer. Den populära tanken att man ska leva i nuet kan till exempel enkelt utnyttjas för att rättfärdiga själviskhet och njutningslystnad. Vad som än händer kan vi alltid festa. Ungefär så låter det ibland. Jag har sett många människor använda detta bakvända mantra för att slippa ifrån sina känslor, sin verklighet eller konsekvensen av sina handlingar. Det är uppenbart att människor i iländerna har levat i nuet så till den grad att det innebär en risk för vår överlevnad. Om att leva i nuet bara betyder att vara närvarande för de behagliga eller trevliga stunderna, då klyver och förkrymper vi vår verklighet, och det är illa. Att vara i nuet innebär många gånger att vi tvingas se mindre behagliga sidor av oss själva eller av världen i stort. En upplevelse av ögonblicket som är riktigt äkta kan ha starka inslag av självrannsakan. Att vi erkänner för oss själva att vi just för ögonblicket är hjälplösa och modfällda, arga eller rädda. Att vi inte försöker skaka av sådana känslor utan istället verkligen känner dem. Sedan kan det förstås hända att vi i ögonblicket känner oss rätt glada. Du kan rent av vara lycklig, och det är ju inget fel i det. Men om glädjen är beroende av att du undviker alla dåliga nyheter, eller allt ont som sker i världen, eller andra människor därför att de sänker dig, då är glädjen ganska skör. Om du går in i nästa ögonblick med ett behov av att klamra dig fast vid glädjen därför att du är rädd för att mista den, och då vägrar se vad som faktiskt sker i detta nya ögonblick, befinner du dig inte längre i detta nu. Du håller istället kvar vid ett nu som redan har flytt sin kos. När människor talar om vikten av att leva i nuet, försöker de ofta undvika sitt eget lidande eller andra människors olycka. Det kan få besvärliga följder, eftersom det hindrar dem från att uppleva en äkta förnöjsamhet. Sann förnöjsamhet kommer inte av att du väljer goda, positiva eller ens underbara erfarenheter, utan av att du kan vara närvarande för vad som än händer i detta nu. Livet blir inte en evig fest, men däremot en ständig möjlighet till att fördjupa ditt eget och andras välbefinnande. Ibland är det svårt att hålla sig kvar i ögonblicket. Ibland vill du inget hellre än att vara någon annanstans och slippa uppleva det som händer just nu. Hemska saker kan hända i ett ögonblick. Livet är fullt av misstag, bakslag och sjukdom. Det finns gott om dagar då du känner dig usel och nere. Men när livet tynger dig, gör då som du har lärt dig. Gör det enda andetaget. Och sedan, när det är klart, gör ytterligare ett. Ibland är detta det enda du kan räkna med och lita på. Del 6. Mycket avancerade övningar. Ditt övande på grundminuten, den bärbara minuten och på det enda andetaget innebar att du tog dig en stund vid sidan av tiden. Ett ögonblick för att bara vara. Med andra ord har du lärt dig hur du ska göra för att släppa greppet om tiden och ställa dig vid sidan av den. Men om du övar allt för mycket kan det ställa till med problem. Problemen kan yttra sig som att du börjar vantrivas med ditt liv. Till och med vantrivas med tiden som sådan. Du kan börja önska att du stod utanför tiden hela tiden. Ungefär som om du gjorde en grundminut i all oändlighet. Men det vore att missa poängen med stillhet och sinnesro. Och i denna del av boken ska jag göra bilden tydligare. Vad det gäller här är att skifta fokus från vikten av att ställa sig utanför tiden till betydelsen av att kliva in i tiden. För att på så vis kunna uppleva både frid och stillhet i tiden. Till slut inser du att stillhet inte kräver någon tid utanför livet, utan att stillheten är ditt liv och att den inte tar någon tid överhuvudtaget. Att se sig omkring. När du övade på det enda andetaget fick du lära dig att uppleva stillhet under loppet av en enda in- och utandning vid valfri tidpunkt. Men detta gör du än så länge med slutna ögon, och det mesta av ditt vakna liv lever du trots allt med ögonen öppna. Dina övningar på det enda andetaget, som de artat sig hittills, ger en djup inre upplevelse. Inte desto mindre pågår livet runt omkring dig som förut. Nästa steg blir därför att försöka öva på det enda andetaget samtidigt som du inte blundar för din omvärld. I början kan det vara ganska svårt. Dina tidigare övningar, då du varje dag tog dig lite tid vid sidan av tiden, kanske har fått dig att uppfatta världen utanför som något som stör den frid du har lyckats uppnå i det inre. Men poängen med övningen i detta avsnitt är att kunna uppleva stillheten i att bara vara, samtidigt som du inte värjer dig för tillvarons distraherande, splittrande spretighet. Tidens yttre, skulle man kunna säga. Det är egentligen inte så svårt som det kan verka. Det är faktiskt ganska enkelt. Som en vän brukade säga. Jobba inte hårdare, jobba lättare. För att göra det ska du öppna ditt hjärta så att det kan omfatta världen. Du måste välkomna det du ser framför dig, vad det än är. Det som står mitt emot dig är ingen fiende till din frid, utan en del av den. Börja i långsam takt. Titta på något som är vackert och trevligt. Något som är lätt att tycka om. Det kan vara en blomma, en utsikt, ett smycke eller bara en bild av någon du älskar. Gör det enda andetaget med öppna ögon medan du ser på detta. Känn efter hur det påverkar dig. Tillåt dig att känna det du känner fullt ut. Du kan försöka föreställa dig att du andas känslan i din kropp, så att du tar in den ända in i hjärtat. Ta en paus nu och pröva denna övning. Leta fram det trevligaste du har att titta på i din omgivning, precis där du just nu befinner dig. Och gör det enda andetaget medan du betraktar detta. Lägg märke till vilken effekt det har på din kropp efteråt. Efterhand som du vänjer dig vid denna övning, försök att göra den i situationer som är lite svårare. När det du ser framför dig känns fult, trivialt, deprimerande eller svårt att tycka om i största allmänhet. Nästa gång du ser på tv-nyheterna och de visar bilder av fattigdom, övergrepp, miljöförstöring eller krig. Byt inte kanal och rygga inte tillbaka. Se det som visas. Känn det du känner. Och andas in och ut. Den här övningen kan väcka rätt starkt motstånd. Varför ska jag titta på något som gör mig ledsen? Kom då ihåg att om din sinnesro är beroende av att allt är som du vill ha det, då är det inte sinnesro. Sinnesro innebär att du känner lugn, vad som än händer. Det betyder naturligtvis inte att du måste tycka om det som sker eller vara med på det. Men du kan lära dig att känna lugn samtidigt som du upplever det. Försöker du leva i en skyddad bubbla, lever du i själva verket mycket utsatt eftersom bubblan kan brista när som helst. Genuin sinnesro har inget att frukta av livets sanning. Det som är sant om livet är en sanning för dig. Undersök om du orkar med vad du ser. Om du kan vidga din uppmärksamhet till att omfatta hela världen. En vacker dag kanske du upptäcker att du och världen när allt kommer omkring inte är så olika. Gör det enda andetaget nästa gång du ser något som gör dig upprörd eller deprimerad. Fortsätt göra det enda andetaget varje gång du ser något som du inte gärna vill se. Öva på detta i ungefär en månad innan du går vidare. Att röra på sig. Nu är du redo för att ta ytterligare ett steg, bokstavligt talat. Istället för att känna stillheten sittande ska du nu lära dig att vara stilla medan du rör dig. Men skynda långsamt. När du är på språng i vanliga fall är du inte helt medveten om vad du gör. Du är alltför fokuserad på vart du är på väg. I alla fall tills du krockar med någon, snubblar i trappan eller halkar på isen och vaknar till. Om du enögt fokuserar på målet missar du något av processen, alltså vägen dit. Du lever med blicken fixerad på ett ögonblick längre fram i tiden. Men du lever inte i detta ögonblick. Och en sak kan du vara säker på. Så snart du kommit dit du var på väg, trollar tankarna fram en ny resa. Ett nytt problem att lösa. Ett nytt mål. Om du inte upplever själva resan, då upplever du inte ditt liv. Övningen i detta avsnitt syftar till att lära dig vara närvarande just där du är. Den får dig att slå av på takten. Du kanske tänker, äsch, det enda jag gör är ju att gå. Men att gå kan vara rätt subtilt. Varje steg omfattar flera steg, så det är mödan värt att iaktta dem noga. Denna enkla övning kommer du att ha nytta av under hela livet. Det är en hjälp för dig att bli mer närvarande för allt som händer dig, vart du än är, ett steg i sänder. Övningen omfattar två faser. Fas 1. 1. Stå stilla. 2. Titta lugnt på marken eller golvet framför dig. 3. Känn kontakten mellan fötterna och marken eller golvet. 4. Gör det enda andetaget. Den här övningen är mycket användbar när du är ute och rör på dig. Du anar inte hur många människor som rusar runt utan att veta om de är i jämvikt eller ens var de har sin kropp. Jag är övertygad om att detta är orsaken till att människor snubblar och ramlar. Personligen gör jag denna övning för att markera vissa punkter på min väg genom livet. Till exempel när jag rundar ett gathörn eller når ett backkrön, eller innan jag ringer på en dörrklocka. Det är också en bra övning att göra innan man lyfter något tungt. Ta för vana att stanna upp ett ögonblick, just där du är. Känn fötterna mot marken och andas. Du anar inte vilken effektiv stressdämpare det är. Gör fas 1 nu. Fas 2. 1. Stå stilla. 2. Titta lugnt på marken eller golvet framför dig. 3. Känn kontakten mellan fötterna och marken eller golvet. 4. Låt hela din kroppstyngd vila på höger fot. 5. Andas in medan du lyfter vänster fot. 6. Sätt ner vänsterfoten strax framför dig och flytta över ungefär halva din kroppstyngd till den. Och andas ut helt och hållet. 7. Avsluta. När du prövar på det här första gången kanske du inte känner dig helt koordinerad. Men med tiden kommer det att kännas helt normalt. Har du lite extra tid över, försök göra samma övning med andra foten. Ena foten efter den andra, ett steg i sänder. En vacker dag kanske du till och med försöker dig på att ta dig tvärs över rummet på detta vis. Sedan ut genom dörren, ner för gatan och genom hela staden. Men vart övningen än bär dig, försök uppleva varje steg som om det var ditt enda mål. Som om du inte var på väg någon annanstans. Du befinner dig bara där du redan är. Enda sättet att vara närvarande på livets värld är att se varje ögonblick av resan som dess egentliga slutmål. Ta en paus och pröva på fas 2 nu. Att vara där. Många andliga lärare hävdar att vi tillbringar på tok för mycket tid med att göra. De trycker på att vi är mänskliga varelser och inte mänskliga görelser. Genom övningarna i denna bok har du antagligen redan blivit rätt bra på det här med att bara vara. I en del andliga traditioner stannar allt vid detta. Det beror på att stora delar av vårt andliga arv kommer från munkar och nunnor som levt i avskildhet i kloster, eller från eremiter som övergav samhället helt och hållet. Visst händer det att dessa andens pionjärer nådde svindlande höjder av vishet, men det skedde många gånger på bekostnad av världen, ibland rent av med hat mot världen eller i förnekelse av världen. Deras läror och livsstil kan lura oss att tro att sinnesro bara nås i avskildhet från denna värld, i en annan värld eller i nästa värld. Men det finns faror med en sådan inställning. Den ingjuter så lite hopp och den sporrar oss knappast till att försöka ta fram tekniker för hur man finner själsfrid här och nu. Vi inbillar oss att sinnesro bara kan finnas där vi inte har så mycket annat att göra. I kyrkan, i kloster, i naturen, på retreat eller i ett hinsides liv. Detta är inte bara nedslående, det fråntar oss vårt eget ansvar. Då tror vi snabbt att andligheten, djupa hängivenheten inför andliga övningar är för dem, men inte för oss. Vi får alltså inte glömma bort eller förringa betydelsen av att göra. Livet består av både vila och aktivitet, stillastående och växt, vara och göra. Renodlad stillhet kan aldrig vara målet. Lika lite som aktivitet i sig kan vara problemet. Kom ihåg att även när du sitter still, ja, till och med när du sover, pågår en väldig aktivitet inuti din kropp. Lungorna vidgas och dras ihop. Hjärtat pumpar. Nervcellerna fyrar av, bara för att nämna en bråkdel av allt som ständigt pågår. Den stora svårigheten är att finna lugnet i att vara mitt i allt göra. Att öva på att vara samtidigt som vi gör en eller andra. Tibetaner har ett fint uttryck för detta. En sentens som de håller så stor och helig att de ständigt rabblar den. Oman i Padme Hum. Det brukar översättas med juvelen i lotusblomman. Juvelen beskriver det renodlade varat och lotusblomman är ett annat uttryck för den timliga världen eller med andra ord görandet. Stick i stäv mot alla våra eskapistiska fantasier, säger alltså denna sentens att den yttersta upplevelsen av varat står att finna mitt i görandet. Hittills har du övat på att vända bort din uppmärksamhet från dina handlingar för att finna ditt vara i din egen andning. Men nu blir uppgiften istället att vara uppmärksam på din andning medan du är sysselsatt med annat. Du har till exempel lärt dig att stanna upp och göra det enda andetaget när du brygger kaffe eller tvättar bilen. Nu ska du inte stanna upp och göra ett avbrott i kaffekoket eller biltvätten. Nu ska du andas inne i och med det du gör. Du ska vara uppmärksam på din andning medan du gör det du gör. Du gör både och på samma gång. Du är både och på samma gång. Genom att göra det till samma sak, andas och göra i ett, finns inte längre något du. Och inte heller något du som gör. Dåtid och framtid faller samman i ett evigt nu. Ta dig en stund och försök göra övningen nu. Vad du än har för händer. Denna övning kan fungera som en riktig energiinjektion. Men den är inte alltid så enkel. Det kan vara svårt att få ihop det. Som om du stod med höger fot på ena stranden och vänster fot på motsatt strand. Medan du själv vinglar någonstans mitt emellan. Så svårt är det. Jag har själv besvär med det här. Till exempel just nu när jag skriver detta. Jag är inte medveten om min andning. Och när jag stannar upp för att koncentrera mig på andningen, ja då slutar jag att skriva. Så håller det på. Men ge inte upp. Försök igen. Alla tillsammans. Självfallet kan du gå tillbaka och göra det enda andetaget eller till och med öva på en grundminut om så skulle behövas. Dessa övningar fungerar fortfarande som en plats att återvända till för att hämta nya krafter och ta ny sats. Kom bara ihåg att det inte finns någon återvändo från livet i stort. Vägen till själsfrid består inte av en rad parkeringsfickor där du stannar upp och bara är för att ladda inför en ny sträcka krävande göra. Själsfrid förutsätter att du accepterar att livet består av göromål, av att göra vad det nu är som behöver göras. Genom att fokusera på att vara och göra kommer du snart att inse att handling i sig är ett sätt att vara. Handling är i själva verket ditt varandes väsen. Och när du övar på det kommer du att känna dig mer i kontakt med det oavbrutna flödet av vara och göra. Vi skulle kunna kalla det för rofyllt handlande. Du har nått målet den stund du inte längre känner något behov av att karva ut ett ögonblick ur tiden för att fokusera på din andning, öva på att vara eller uppleva frid, utan kan känna varats frid mitt i handlandets kaotiska virvar. Då andas du och handlar dagarna igenom. Andas och handlar. Andas och handlar. Du är uppmärksam på att du är. Uppmärksam på att du handlar. Uppmärksam på att du är uppmärksam. Till och med uppmärksam på att du är uppmärksam på att du är uppmärksam. Och på att du samtidigt andas. Pröva själv om du kan vara närvarande för allt detta. Se om du kan kasta in ditt vara helt och fullt till allt du gör. Se om du kan göra det du gör med varats frid. Tillåt att det du gör upptar hela ditt sinne utan att något kommer i vägen. Inga fantasier om framtiden. Inga minnen av det förgångna. Utan hets och utan av att slå av på takten. Det är ändå fortfarande att handla. Till slut kanske du finner att du och det du gör inte är så olika trots allt. Det kan till och med kännas som om du och världen andas tillsammans som ett och samma väsen. I sådana ögonblick kanske du lägger märke till att allting blir en smula ljusare eller tydligare. som när orkestern efter kakofonin av alla instrument som ska stämmas plötsligt börjar samspela i fulländad harmoni. I sådana ögonblick är du fullt närvarande i det du gör, samtidigt som du vet att det inte är du som gör det. Det är något större än du själv som gör det du gör. Du är nästan framme och har ändå bara börjat.